Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Då är det dags för NHL-podd igen. Vi har kommit fram till avsnitt nummer 108. Och vi är mitt uppe i Stanley Cup-finalen. Och jag hälsar med varm hand välkommen, Per Bjurman, i San Jose. Hur är läget?
Tack så fint. Ja, jag befinner mig i San Jose i norra Kalifornien. Mm. Och hade önskat att jag kunde göra som du när du var här för några månader sedan. Och satt på en balkong så man kunde höra fågelkvitter, så för det är gnistrande vacker sommardag. En till här i San Jose.
Är det? Ja.
Knallblå himmel och lagom varmt. Och fåglarna kvittrar verkligen där ute, men jag sitter inne på ett hotellrum i downtown utan balkong. Så vi får försöka ordna det ändå. Jag lovar att jag är här, jag ljuger inte.
Nej, det har jag goda bevis för, så det betvivlar jag inte. Jag hade en schysst vistelse när jag fick, någon dag efter jag hade varit i Shark Tank, så drog vi vidare till vad heter det för något? Monterey. Mm. Som ju kallas för Kaliforniens Torekov / Båsta. Jag förstår.
Och framförallt så finns det ju minnen från den store författaren John Steinbeck där. Okay. Det är ingen som du har
läst. Du är lite mer intellektuell.
Ja, du har inte läst din Steinbeck alltså.
Tyvärr alltså. Det är skandal, för dåligt.
Du måste göra lite annat än hockey också, Jonathan.
Jag kan inte bara hålla på. Nej, jag vet, jag förstår det. Jag måste faktiskt jobba på min cred-faktor.
Nej, inte för att det är cred, nej, utan nej. För att livet blir rikare.
Ja, precis. Ja, det är bra. Ja. Men vi ska inte prata
om det. Jag vill bara säga att det är väldigt mycket finare här i San Jose än vad jag minns det. För det är 4-5 år sedan jag var här senast. Mm. Jag var här några gånger, då har det alltid varit lite grått och så. Fast det har väl varit mitt i vintern då. Nu är det ju helt magiskt faktiskt.
Ja, jag kan tänka mig det. Och jag tycker jag har sett på bilder också så här från gatorna, i alla fall närmast arena där, att det märks att det är Stanley Cup-final i San Jose. Alltså, de har väl hängt upp så här tröjor så här, som längs med vägarna man ser och sånt där. Eller?
Ja, men det är alltså, absolut. Det är ju feber här. De har väntat länge på det. Det är inte så jättestort. Liksom. Så att det märks i den kompakta stan absolut att det här är enormt stort. Det är ju första gången organisationen som har funnits i 25 år är i final. Och, det finns Peter DeBoer, coachen, pratade om det här om dagen, att när de vann konferensfinalen, att han träffade människor som har haft säsongskort under alla de här 25 åren och kom fram med tårar i ögonen och förklarade hur enormt stort det här var. Ja. Och det är som i Tampa i fjol ungefär.
Oh!
Det är ganska likt den stämningen, hur hela stan har slutit upp bakom sina hajar.
Ja.
Skillnaden är att det är ännu bättre stämning inne i hallen.
Alltså, det händer alltså. Det var det värsta.
Ja, det är i det här, vi spelar in det här i söndag. Vi såg den första finalen, eller ja, den tredje då. Men den första som någonsin har spelats i Shark Tank på lördagskvällen. Och ja, det var ruskig stämning.
Det var det alltså. Ja, jo. Ja, men,
Öronbedövande, Jonathan. Jag är ledsen, men de var mer högljudda än Tampa-publiken.
Detta förstår för dig. Men det är klart. Det är inget jag kan sitta och hålla med om. Det går inte.
Du lät som en upprörd Magnus Härenstam.
Ja, tyvärr så bara ökar jag på den här fördomarna om hur lättkränkt att han var Bay fans är. Så.
Ja, det hade jag faktiskt en diskussion med någon igår vid ett krogbord om.
Alltså.
Ja, om Tampas lättstötthet.
Ja, precis. Men jag måste ju ändå bara fråga så här, för att det är ju inte bara San Jose som är i final, utan även bara inte så långt borta i Oakland där, så är de ju även NBA-final, så det känns som att alltså påverkar det på något sätt. Alltså intresset kring Sharks är ändå liksom Golden State Warriors är i NBA-final, som ändå är nästan snäpp högre, tyvärr, i status i USA, basket.
Ja, det är det ju. Det är framförallt mycket större i Bay Area som helhet, med San Francisco, Oakland och hela Silicon Valley här. Visst, det ska vi inte ljuga om. Golden State Warriors är störst. Att, det påverkar inte stämningen här, men däremot så påverkar det ju tittarsiffrorna lite, framförallt när de krockade. Första finalen av Golden State Warriors Game 7 mot Oklahoma krockade ju, och det var förödande för tittarsiffrorna. Men det är inte så att det sätter dämpa stämningen här. Tvärtom så är det ju, vilket det är bara några månader sedan hade de ju Super Bowl här också i Silicon Valley. Och de har fotbollslandskamper, var det häromdagen. Och så är det NBA-final och Stanley Cup-final. Det är verkligen center, ground zero för sport USA det här året.
Ja, just det. Ja. Men ja, jag förstår det. Att, även om Joe Thornton och Brent Burns skägg slår högt, så är det väl Stephen Curry och Nate Thompson och de här som är allra största. Men det är ändå coolt att som säger att det är snack om Silicon Valley har blivit värsta sportmäckat här i USA.
Du försöker ju bara snacka ner det här för att jag sa att det var bättre stämning.
Ja, precis. Exakt. Jag försöker hitta argument här för att påstå att nej, det är nog inte så stort i Shark. Nej, jag håller med dig. Jag tycker Shark Tank som arena dock inte är så här jätteimponerande rent liksom. Men den är på något sätt kompakt. Det är liksom bara, det är inte tre stycken etage, utan det är bara två etage.
Jag tycker, ja, det känns mer som ett stort rum.
Precis. Det är en konstig känsla för att vara så stor arena. Jag tycker, alltså jag kommer ihåg när jag var där i mars där, så satt vi ju högst upp. Alltså riktigt dåliga platser normalt sett. Men man kände sig ändå som att man var med i matchen på något vis. Men det var verkligen inga kikarplatser liksom.
Vi sitter ju likadant nu. Alltså de har ju egentligen ingen riktig pressläktare i Shark Tank. Utan högst upp så är det en konstig liten box. Och där finns det bara plats för 25 man. Och vi är ju några hundra nu som följer det här. Så de har ju fått byggt en jättestor auxiliary box högst upp på ena kortsidan. Och där satt ju de allra flesta av oss igår inklämda. På väldigt obekvämt. När jag reste mig efter två perioder så tyckte jag det kändes som att någon hade smiskat mig i två timmar.
Ja. Det är ett ytterligare tecken på att de inte är helt vana vid att komma så här långt i slutspel. Att hela sportarbetet kommer in.
Nej, det hade de inte riktigt räknat med, tror jag. De har ju varit så mycket andra evenemang här samtidigt. Så det var ingen som på förhand, nej, de kommer inte att spela hockey i juni, inte.
Nej.
Så det är konserter och konvent och skit.
Ja, och Andrea Bocelli var ju här i helgen och grej.
Ja. Men och hallen är ju faktiskt, den är rätt sliten. Alltså, det går ju fort för de här hallarna och bli gamla.
Ja, nej, jag känner med det.
Backstage och så. Gästernas omklädningsrum är ett av de minsta man har varit i och så. Lite slitet och så, men jag har aldrig hört något om att det funderas på att byggas någon ny arena här.
Nej, precis. Så jag tycker ändå, alltså, ja, de har väl så halvrustat upp den lite då och då. Så att jag tycker ändå, går man runt i gångarna där de flest folk rör sig, så ser det ändå helt okej ut, tycker jag. Liksom. De har ju den här beryktade stämningen också.
Ja,
som sätter sig i en viss atmosfär i ett bygge liksom.
Ja, och det är som du säger, det är kompakt inne där, så det blir väldigt, det blir tight.
Ja. Men vi får väl härnästan.
Ja.
Nej, men vi får väl ge oss på lite vad som händer på isen också då.
Yes.
Vi har inte talats vid alls sen Stanley Cup-finalen började.
Nej, vi har inte det. Vi gjorde den väl precis för en vecka sedan, när jag hade varit på Media Day och så, var det inte så?
Exakt, det var på självaste Media Day, tror jag. Dagen före dagen.
Ja, så jag har hållit på en vecka nu här. Det var först de där dagarna i Pittsburgh och sen har vi varit här då. Och här igår så räddade ju Sharks finalen åt sig själva. Hade de fått stryk en gång till, hamnade i 0-3 underläge, då hade det varit över och förbi och kört.
Ja, det kan man ju definitivt konstatera.
Ja.
Och sett till, om man bara ska summera snabbt vad som hände där i Pittsburgh, så var det ju, ja, det var ju, alltså, jag kände ju återigen att jag som tippade Sharks mot Sharks i alla tre serier hittills, och sen så när de väl kommer till final, då tippar jag för dem, och då är det naturligtvis så att de blir utspelade också. För det var
ju, ja, siffrorna där var ju väldigt jämna. Det var ju bara uddamålssegrar för Pittsburgh, men de kändes ju inte alls jämnt.
Nej. Ja, det var ju, alltså, ja, alltså på något sätt så var det ju, blev det de, alltså precis som för Tampa och för Washington också, alltså så här, lag som på pappret ser snabba och som har kvaliteten, som på pappret borde mäta sig i allra högsta grad med Pittsburgh. De blir så chockade liksom av den här farten, som ju ändå är någonting annat än vad man har mött tidigare. Ja. Vet inte hur de ska hantera det. Och liksom en sån backsida som ändå både Washington, framförallt Washington och San Jose har. Nu får jag tyvärr säga att Tampa är lite mindre bred. Det känns ju också liksom, de får jättestora problem med den här forecheckingen. Med två, ja,
det,
tre man.
Jag skulle just säga det. Det de framförallt har problem med är ju den här relentless, outtröttliga, otroligt ettriga forecheckingen som gör att de aldrig får ur pucken som de har tänkt rent ur egen zon. Istället bara dräller med den och slår felpassningen och blir av med den.
Ja. Jag framförallt märkte det i det första matchen. Man har ju lagt märke till alla matcher egentligen, men när det är en sån som Paul Martin till exempel, som jag tycker är smart, spelar enkelt, väldigt bra på att hitta lösningar i trånga situationer på ett enkelt sätt och liksom inte, han sticker inte ut på något sätt, men han gör ändå, han får ut pucken i zon på ett konstruktivt och bra sätt. Och han försökte spela på det viset mot Pittsburgh när Rust och Sherry och Hörnqvist och så här satte press. Men och han började till inledningsvis när han liksom var någorlunda pigg i hjärnan och benen, så gjorde han det ganska bra, tänkte jag på. Paul Martin tyckte jag kände, visst, han fortsätter att lösa det även mot Pittsburgh. Men sen när han började bli trött lite grann och skulle fortsätta att spela på sitt sätt, så började han också kasta iväg pucka. Oh. Och då spelade sig fast och det blev liksom hopplöst. Så att den där forecheckingen är något alldeles extra som inte ens de bästa backar klarar av.
Nej, och jag tycker att de med den forecheckingen också har röjt några blottor hos San Jose som de tidigare motståndarna i slutspelet inte har kunnat utnyttja på samma sätt. Det finns ett par backar där som inte är så jättehävliga ändå bakom Vlasic och Martin och Burns. Jag tänker på Polak och Dillon och även Brown, som nu då har ett offensivt vapen och 50% av målen nästan.
Ja, det är ju i sig är ju rätt bisarrt alltså.
Men bakåt är de ganska osäkra. Det var ju en hemsk situation där Hagelin snodde pucken av Polak, eller om det var Dillon,
ja,
och spelade fram Kessel.
Precis, och Polak låg och fiskade, ja. Snurrade runt som Dominik Hasek på marken. Ja, det är precis, Polak, det är ju många Sharks-fans som gärna ser att Polak petar så att de slänger in DeMelo eller Tennyson eller Mueller eller vad de nu har där bakom. För att Polak har ju varit så oerhört skrupplig och blottad. Men jag tror inte det, alltså, ja, det är många backar som Penguins har avslöjat det här slutspelet.
Ja, det är det.
Och det är till och med som jag sa, även Martin och Burns har ju problem.
Ja, och dels allra mest är det den där forecheckingen, men de har ju också problem som alla andra när Pittsburgh sen får komma med fart, när de kommer on the rush.
Ja.
Det hänger ingen med liksom.
Nej.
Det är inte bara det att spelarna själva är snabba, de rör ju pucken så fruktansvärt snabbt och de gör bra saker i så hög fart.
Ja, exakt.
Så att det är livsfarligt när de kommer hela tiden.
Ja, precis. Och det är det jag tycker är intressant med Pittsburgh också, när man pratar om deras fart och den här forecheckingen och allt det här. Att det borde ju vara, särskilt när man är inne i juni, man har spelat en hel säsong. Alltså det borde vara jobbigt och uttröttande och slitande på Pittsburgh att spela den där spelstilen. Alltså med att forechecka konstant med två man på puckinnehavare i princip.
Och liksom ha den här farten. Hela matcherna också.
Exakt. Men det konstiga är att det varenda match i princip, så är det ju liksom motståndarna som i sin tur står stilla på hälarna nästan av detta. Som blir mycket tröttare. Ja. Och det är Pittsburgh som får ny energi hela tiden. Så att det är liksom, den där jobbiga spelstilen de har, den ger dem energi och gör i sin tur att motståndarna tappar energi. Det är liksom, det är verkligen win-win för Pittsburgh på något vis.
Ja.
När det egentligen borde vara skitjobbigt.
Och sen är en annan konstighet tycker jag då är att när San Jose, som ju för att vara västlag då också är snabba egentligen. Men de ser inte snabba ut mot Pittsburgh. Så deras strategi går ut på att de ska etablera sig i anfallszonen och få igång sin cycling.
Ja.
Som det pratas så mycket om. Som framförallt den här första kedjan är så fantastiskt bra på. Ja. För att de känner varandra så bra. Det är rena Sedin snurret.
Telepatin.
Ja. Men det har de ju inte heller fått gjort så mycket mer. I den här tredje matchen när de fick matcha som de ville med, så hade de ju mer tid på det sättet. Men liksom i de två första matcherna så hade de jävligt svårt att komma in på mål. De är ju mest ut på kanterna liksom och håller på med detta snurrande.
Ja.
För att Pittsburghs försvar där när de bygger jävla mur runt Murray, det är extremt svårt att komma in där. Om de inte tar bort med kropparna och täcker skott som de gjorde igår något helt otroligt mycket, så är det sån här stickhandling de är så fruktansvärt bra på också. Bara peta bort pucken.
Ja, ja precis. Ja, det är verkligen, för så är det verkligen. Det sjuka är att Pittsburgh har vunnit skotten i typ alla matcher i hela slutspelet, va? Nästan ja. I alla fall. Och igår var samma sak. Även om man tyckte att San Jose verkligen ryckte upp sig i den här matchen och lyckades reducera och spelade betydligt bättre. Kom åt Pittsburgh på ett bättre sätt. Så var det ändå Pittsburgh som vann skotten överlägset igen. Och de kommer inte riktigt in på mål för att extremt många skott är blockade och liksom täckta och undanskuffade och som du säger, stickhandlade, petas bort liksom.
Ja, de är hela tiden i alla lanes.
Ja.
Är en proppat där.
Ja, och jag tycker
som på Long Island Expressway i rusningen på fredag eftermiddag.
Ja, ja den har man ju hört talas om i bloggen, att den är inte så trevlig.
Nej.
Men ja, och jag tycker, men på andra sidan vill jag säga så här, att Pittsburgh i sin tur, trots det här spelövertaget, trots att de har så mycket mål, alltså så mycket skott och sådär, så måste man ändå konstatera att Pittsburgh har ju rätt svårt att göra mål de också.
Ja, det har de ju faktiskt haft.
Jag menar, man kan ju backa tillbaka till Tampa-serien där också, att den serien överhuvudtaget går till 7 matcher. Det har ju dels att göra med André Vasilevskis målagsspel, men också en tydlig ineffektivitet hos många spelare. Och att de inte riktigt sätter dit chanserna.
Och med Marc-Henri Fleurys målvaktsspel också, kan vi väl lägga till.
Ja, jo, ja det får jag lägga till i det fallet, ja. Ja. Men även här mot San Jose, alla har ju varit, det har ju varit oddat målssegrar. Och liksom 2 stannade F och en match som avgjordes med 2 minuter kvar.
Ja.
Så att,
ja, nej, det är sant. Nu har ju Martin Jones varit bra också. Han har hållit San Jose kvar i matcherna. Samtidigt som det är ganska anmärkningsvärt ändå att fortfarande i finalen så är det ingen målvakt som egentligen har stuckit ut jättemycket i det här slutspelet. Det är ingen som har stulit matcher hos sitt lag.
Nej, inte på det vis man är van att sitta och rabbla om i slutspel.
Nej, Murray har ju varit väldigt bra, men han släpper också in puckar som den faktiskt oförlåtliga skottet från Joel Ward igår. Det ska inte gå in.
Nej. Ett frustrationsslagskott när ett powerplay inte funkar. Och det är en sån där skott som 11 av 10 gånger aldrig blir mål.
Nej. Det är också intressant detalj i det här att är det något Pittsburgh verkligen gör bra så är det att hålla disciplinen.
Ja.
För att, det är ju med sitt powerplay som San Jose ska vinna. Och de får nästan aldrig några powerplay.
Nej, kan man räkna på ena fingret i princip hittills.
Ja.
Eller ena handen, förlåt.
Räkna på ena fingret.
Ja, mina ordspråk och mina liknelser, de är så dåliga så det finns. Men det tycker... Ja,
igår fick de ju ändå chansen då i 4 minuter när för en high-sticking.
Ja.
Bonino satt ut vissa.
Ja. Den är Bonino som täcker så fruktansvärt mycket skott.
Ja, men då, ja, det slutade ju då med när det var en sekund kvar att Ward fick in det där jävla skottet.
Ja, exakt. Så det blev ju ett powerplay-mål, men det var ju inte riktigt det. Men,
ja. Nej, det var slarv. Jag har just träffat Patrik Hörnqvist igen här på träning. Och de sa att våra stjärnor försöker göra mål i shorthanded och så åker de och byter och så blir det sådär. Då muttrar de honom.
Ja, just det. Han är, har vi hört lärt känna i det här, inte minst i det här slutspelet, Hörnqvist, att han räds inte att skälla ut Crosby och Hörnqvist liksom i marken ändå när han tycker att de gör fel. Ja, men annars vill jag, apropå som du plockar upp där med disciplinen, att de ändå har tagit så få utvisningar. Det har ju dels att göra, kan jag förse, bara det var inte min poäng, men domarna blåser ju nästan för ingenting. Så det är ju väldigt mycket förseelser som bara går obemärkt förbi.
Och du menar att de blåser nästan inte? Du sa nu att de blåser för ingenting.
Ja, du ser. Jag är ute och cyklar här.
Nej, de släpper extremt mycket, ja.
Precis. Men sen vill jag återigen bara poängtera en grej som du var inne på snabbt. Bara för flera månader sedan när vi pratade Pittsburgh. Som är lika aktuellt idag. Så och det ser man, tycker jag, när de zoomar in salven i båsen så fort det blir ett avbrott. Och sådär, att han är ju så extremt noga med att spelarna inte ska hålla på och gnälla på domarna. Och de ska inte hålla på och fokusera på att tjafsa med tjockspel och sådär. Utan han vill att de ska fokusera på sitt spel, på systemet, på den här höga forecheckingen, på den här intensiteten och på deras gameplan. För att jag tycker, ja, så fort man ser typ Kunitz eller Tanks då och skrika någonting mot andra båsen, då kommer Salo bara, fuck you, don't shout out to fucking referees. Concentrate on the fucking game for fucking Christ. Nej, inte riktigt. Nej, inte. Ja. Det var lite likt, var inte det?
Nej, det var det inte. Det låter som när du sitter hemma och spelar rollspel med dina 12-åriga kompisar.
Ja, det var i alla fall ett försök att illustrera här att Salven, att man ser i alla fall att han håller liksom sitt lag i schack hela tiden. Att koncentrera sig på rätt saker och inte hålla på och fokusera på domslut som går åt fel håll. Eller till och med när de får ett mål emot sig, liksom, att han är framme och bara koncentrerar på rätt saker nu. Liksom.
Ja, de har ju fått en annan attityd. Det syntes ju i game 2 var det väl, game 2, när Thornton slog hjälmen av Crosby och crosscheckade honom i ryggen. Ja. För ett par år sedan hade ju Crosby inte kunnat ta det. Han hade ju blivit vansinnig. Nu åker han bara därifrån.
Precis, det är ju Thornton
försöker... Det är en remarkabel skillnad på den yngre och äldre Crosby där.
Ja, verkligen, verkligen. Och jag måste ändå hylla lite Crosby här nu, alltså för hans finalserie hittills, tycker jag. Dels så var det den här tekningsgate.
Ja.
Där han på inget sätt kommer ut och ser dum ut att han skulle fuska en sån här, för det var ju till och med Couture fram och sa någon dag senare att ja, alla fuskar ju. Alla försöker skaffa sig fördelar vid face-offs och var nere med klubban någon millisekund tidigare och sådär.
Ja, om någon inte känner till det så efter andra matchen så började Couture Logan började bråka eller snäste om att Crosby fuskar på tekningen och att han alltid får göra det för att han är Sidney Crosby. Jag tänkte direkt att oj. När det bara låter sådär i finalen, då är man på väg att förlora.
Ja.
Och snabbt kom ju ut alla bara avfärdar ju det där att de bästa tekarna i ligan gör så. De är bra på att förutse vad som ska hända och fuska lite. Det är så man är en bra tekare.
Ja. Och jag känner i det här fallet att det var liksom, alltså, det var precis såna här signaler att dels så är det San Jose som är frustrerat och försöker hitta anledningar och ursäkter liksom. Typiskt som det kan bli när man blir pressad och frustrerad och det inte riktigt studsar med en. Medan Crosby i sin tur inte ge sig in i något ordkrig här. Det han gjorde var att det var ju han som ritade upp den där teckningen.
Ja.
Det var ju en teckningsvariant som han hade liksom satt åt lagkamraten hur han skulle göra. Att Chris Letang skulle vinna bakten till Chris Letang. De andra skulle störta mot mål. Conoscere skulle hitta en yta i slottet. Och skulle, medan sharkspelarna pressade upp mot Letang så skulle han bara släppa in den där i slottet. Och så blev det precis så. Och så blev det mål. Det var ju Crosbys mål nästan på många sätt.
Och
det faktum också att både på träningen innan och träningen dagen efter, som i alla fall någon av dem var ju en optional skate när man inte ens behöver komma till träningen och det var bara 6-7 stycken spelare i Pittsburgh som kom, så var Crosby en av dem och han stod nu mycket riktigt och tränade face-offs mot Eric Fear liksom.
Ja.
Så att det här säger ju bara om någonting om Crosby.
Jag tycker att han har varit en enastående general för Pittsburgh i den här serien. Fram till kanske igår, det var inte så jättebra.
Nej.
Men ändå, jag kan ju säga att jag hör ju dem som, det är inte jag med, så skyll inte på mig, men jag hör ju dem som röstar om Conn Smythe. Ja. Att Crosby ligger väldigt bra till.
Är det så?
Ja. Okay. Så är det. Ja, men hur kommer det att gå nu då? Jonathan, ja, förresten. vi måste faktiskt nämna det också. Du sa att det var som folkfest här i San Jose.
Ja.
Pittsburgh, de här två finalmatchen var ju också faktiskt helt mindblowing hur Pittsburgh enas kring sitt hockeylag. Men inte bara det att det är fantastisk stämning inne i Consol Energy. Man såg bilder på hur det ser ut en timme före match. Det var svart med folk runt hela arenan som samlas där och tittar på storbildsskärmen.
Ja, precis.
Det såg ut som på en jävla Ullevi-konsert.
Ja, det får man faktiskt se. Stålstaden Pittsburgh, att det är ett ruggig uppslutning kring sina sportlag oavsett vilket det är, om det är Steelers eller Pirates eller
Pingvinerna.
Ja.
Som nu håller på att steka high.
Ja.
För att jag tror, alltså ja, Sharks gjorde en mycket bättre match igår än vad de gjorde i Pittsburgh, och det har ju att göra med hemmalag, hemmaplansfördelen och så.
Mm.
Framförallt med matchningen. Vlasic fick äntligen, Crosby fick ju hälsa på Vlasic nu.
Absolut, det syntes.
Ja. Men de lever ju ändå farligt alltså, när den där övertidsperioden började innan Donskoj till slut avgör då på övertid, så höll ju Pittsburgh på att skaffa sig ett jävla momentum där.
Ja, det stämmer. Men ja, precis. Nej, det känns som att det blir alltså tidigt i slutspelsrunden här, innan det verkligen börjar hetta till och när febern sätter in, det är Stanley Cup-febern liksom i respektive stad, så är hemmaplansfördelen uppenbarligen inte så jätteviktig. Det är ju 50-50 liksom.
Ja.
Men ju längre man kommer in, ja, det är år efter år, så tycker jag att det är tydligt att hemmaplan blir otroligt viktigt.
Ja, och jag känner så här, om Pittsburgh nu lyckas splitta här då, ja, på game nästa match och få åka hem och spela game, för då undrar jag om det inte är över.
Ja.
Det känns lite som, vet du vilken serie jag kommer att tänka på? Jag kommer att tänka på 2007 mellan Ducks och Senators.
Ja, just det.
Då börjar Anaheim med två. Senators hade ju varit fantastiska genom hela slutet, men de vann varenda serien med 4-1 fram till finalen.
Just det, Heatley, Spets och Alfredsson var i superform. Mm.
Och så kommer de till Anaheim och får stryk direkt med 2-0. De kommer hem och reducerar till 2-1 och alla, jag kommer ihåg Alfie stod och sa, nu har det vänt och så.
Ja.
Jag så bara replikerade Anaheim game 4 och åkte hem och avgjorde. Det är lite samma känsla här, att ett lag som har haft stor framgång är frustrerat och vet inte riktigt hur det ska göra med den här konstiga motståndaren de plötsligt har fått.
Nej. Ja, jag tycker faktiskt att visst, San Jose gjorde en bättre match här, som jag har varit inne på, definitivt, men de hade lite flyt också, att det blev att de lyckas vinna till slut, för att det är ju ett skräpmål som Ward gör så att det blir 2-2. Och jag tyckte Pittsburgh hade många fina chanser i matchen överlag. Alltså Phil Kessel missade ett friläge bland annat och sådär.
Ja, andra sidan missade ju Brett Burns hade ett par fina
på Melke Karlsson-passningen.
Ja, vilken grym passning det var.
Ja, det är väl också bara Melke Karlsson måste vi bara nämna, som gör en fantastisk inhopp i första serien.
Ja.
Melkin.
Ja, Melkman. Ja, eller Melkin. Hurtle var ju, kunde inte spela, vilket framstod som ett väldigt hårt slag för dem. Han har varit bra.
Han har varit väldigt bra i hela slutspelet. Ja.
Men då fick Melker återvända till första kedjan med Pavelski och Thornton. Och han tycker han gjorde det med den här, den där passningen mellan benen bakom kassen till Burns var ju ett mästerverk.
Ja, det var exakt den förtjänade.
Om det hade blivit mål där, då hade vi pratat mycket om den passningen.
Ja, precis. Då hade vi börjat med det. Men övrigt så noterar jag hans insats att det syntes verkligen att han ville ta den här chansen, för att som han backcheckade så fort de tappade pucken i egen zon, så här, det, och liksom hur hårt han jobbar längs sargerna både i defensiv zon och framåt. Alltså jag tyckte han, alltså Hertel är klart det är ett snäpp till skicklighetsmässigt och han har gjort ett bra slutspel, men med den här inställningen som Melke Karlsson kom in till den här matchen med, så tyckte jag att han verkligen lyfte både Thornton och Pavelski faktiskt. Ja. Det blev ytterligare en liten energikick för den där kedjan. Att han kom
han sa efteråt att han var lite trött. Han var ovan att spela så mycket.
Ja.
Men det tyckte jag märktes.
Nej. Nej. Och en annan ung spelare som jag ser det, som du nämnde, som jag faktiskt avgjorde matchen, Jonas Donskoj.
Mm.
Jag bara konstaterar att han är ju... Ja, vi har ju varit inne på han tidigare poddar här, men det är ju... Ja, det är ytterligare en sån här succé, liten pusselbit de adderade inför den här säsongen. För han var ju en osignad free agent de plockade upp från Kärpet.
Och en finländare som, en till ung finländare som är så bra.
Ja.
De vinner VM, eller de går till VM-finalen, de vinner JVM och de avgör Stanley Cup-finaler i Sandef.
Och de vinner U18-VM också, de vinner ju allt. Ja. Som har med ungdomshockey och exakt. Ja.
Och det var inget skitmål direkt. Han fick tag i pucken och tog en skär in i banan. Och jävlar vilket skott han drog.
Ja, precis. Han bestämde sig för att vinna avgöra liksom.
Ja.
Ja. Men, och det var ju lite kul som Logan Couture sa efter matchen där. Att han noterade redan på campen där innan. Att den där snubben är ju rätt bra. Jag har aldrig sett eller hört talas om han. Så han såg ju bara numret på tröjan och tänkte. Och gick hem och googlade upp. Vem är det här? Ja, Jonas Don ska han spela vårt lag? Okej. Okay. Så att, ja.
Men det var också på tiden att de vann en övertid. De har förlorat fyra övertidsdraman tidigare under slutspel.
Exakt.
Ja, men du... Ja, vad tror du då? Jag sa ju nu att jag har en känsla av att vinner Pittsburgh på game 4, då vinner de också game 5 hemma. Om de inte blir för skitnervösa.
Nej, jag håller med dig där. Jag måste ju tyvärr, det är bara positivt för Sharks fans om jag nu vänder opinionen igen här för min egen skull. För jag trodde mycket på Sharks inför den här serien. Alltså. Deras powerplay, deras backsida som jag trodde skulle klara av den här pressen bättre. och Thornton och hela den offensiva bredden som är minst lika bra på pappret som Pittsburghs. Men nej, alla tre matcher så har jag faktiskt varit mer imponerad av Pittsburgh. Även igår faktiskt så tycker jag ändå att jag ser mer hos Pittsburgh som jag tror håller i längden. Så att, ja. Om det, ja, jag vet inte. Nej, jag säger så här bara, att jag tror att de vinner på något sätt i slut i alla fall.
Pittsburgh?
Ja, precis. Alltså,
ja.
Om de vinner nu i nästa, liksom på hemmaplan i Game 5 eller om det blir Game 6 eller Game 7, jag vet inte. Jag tror bara helt enkelt att de vinner det. Det kan studsa hit och dit i några matcher, men i längre tror jag att Pittsburgh kniper det. Så är det bara, enligt mig.
Ja.
Ja. Men du, jag tänkte ju innan vi summerar, det blir lite kortare podd idag.
Ja, men, oj, jag fick just ett... Det här kan väl avslöja eftersom jag fick ett...
SMS.
Fredrik Pettersson har gjort ut en stor Patrik Hörnqvist-intervju.
Just det.
Som jag har gjort. Och den är jävligt snygg.
Ja, jag precis innan jag klev in i poddrummet här så såg jag när han satt och ritade det där uppslaget i tidningen. Jag såg att det såg bra ut.
Ja, det såg jävligt fint ut. Så det kan vi göra reklam för. Gå och köp tidningen och läs om Bengan.
Ja, precis. Alltså,
jag gjorde en intervju här mitt under pågående final. Vi gick faktiskt ut och fika och satt och pratade lite mer ingående än man kan göra i omklädningsrum och så.
Ja.
Och han ställde upp på det. Det brukar vara väldigt svårt att få till sånt på under den här tiden på året.
Men ja.
Han var jävligt schysst att ställa upp på det. Så det blev och fint utgjort, som vi säger.
Ja, ja. Och det är lite kul. Alltså, jag har pratat mycket om Crosby i den här podden. Att de är 87, båda två gick i samma draft. Crosby gick först och Patrik Hörnqvist gick sist.
Ja.
Av alla liksom. Och nu spelar de ihop och är radarpartis kan man säga.
Ja. Och skäller på varandra.
Ja, precis. Ja, exakt. Ja. Ingen respekt för vem som draftades först och så vidare. Men jag tänkte, vi tänkte ta upp några lite så här trade-rykten och lite så här. Det blir ingen riktig silly-podd här, men bara snappa upp några grejer som vi har noterat här den sista tiden. Jag tänkte bara fråga snabbt vad du tycker om det här påståendet som Nick Kyprios kom med i veckan, som inte är något rykte utan det är något som bara han tycker själv. Sportsnet är han väl på, eller om det är TSN, Sportsnet tror jag att Kyprios är på. Om att han tycker att det finns inget bättre tillfälle än nu, efter den här finalscenen, att oavsett hur det går, att trada bort Jevgenij Malkin från Pittsburgh. Hade han en rant om.
Ja.
På grund av då att de har offensiv bredd, att Jevgenij Malkin fyller 30 år nu i sommar. Och att de kanske skulle behöva de pusselbitarna han skulle generera i en trade snarare än att behålla honom.
Ja, du tog mig på sängen.
Ja.
Men ja, det har ju jag. Sådana tankegångar har jag varit inne på förut. Men det beror ju helt på vad de får för honom. Och då måste de ju få framtid och eller superbank.
Precis. Exakt. Ja, det är väl det jag känner också. Jag kommer ihåg att i januari där när jag hade min i sin tur rant om St. Louis Blues. När jag hävdade att den här kärnan kommer aldrig att vinna någonting. Att de måste skaka om truppen lite grann för att kunna ta sig hela vägen i Central Division. Och det gjorde de naturligtvis i år och gick till finalen då. Men då tog det stopp mot San Jose istället. Men då hade jag ett litet förslag. Inte så där jätteseriöst, men liksom bara en idé om till exempel att kanske offra en sån som Pietro Angelo om de kan få Malkin.
Mm.
Alltså, och det i sin tur tror jag inte skulle vara så dåligt för Pittsburgh heller. Att få in en superback till.
Nej, det är ju så. De har ju väldigt, de sitter i en jävligt trevlig situation på det sättet. Att de har ju bevisat här att de har enormt mycket bredd. Och en sån superstar att kunna dingla framför andra lag.
Ja.
Måste ju vara angenämt.
Ja, precis. Och det har ju tidigare i alla fall, nu vet jag inte om det känns som att det är rykten och det är sånt som inte Malkin vill kommentera överhuvudtaget, men inte minst förra sommaren var det ju, skrevs det artiklar om att han inte trivdes i Pittsburgh och sånt där. Och att han kunde tänka sig att bli tradad, för han har ju en full no-trade-klausul och allt vad det heter, som gör att han har väldigt stor makt över sin framtid då. Och han har kontraktet 2022. Men så att det är ju lätt att sitta här och spekulera. I slutändan så har ju till och med Malkin själv makt över om han vill bli traded eller inte. Men Ja, jag ser inte, även om det är bara ett påstående av Kipria, så tycker jag inte att det är helt dumt att höra sig för med andra general manager vad de skulle kunna få.
Nej, exakt. Det gör ingenting.
Nej.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nej. En annan ryss som det snackas mycket om den här veckan och inte minst nu i helgen här, det är ju en kille borta i KHL som inte har gjort succé i NHL tidigare. Radulov, Alexander Radulov, som öser in poäng i KHL, men som har varit fiasko i NHL. Senast när han testade i Nashville där så blev man ju avstängd en kort, när han har varit ute på krogen med Sergej med Andrei Kostitsyn.
Ja, just det. Och det har varit flera sådana disciplinproblem.
Exakt, både första sessionen och den här senaste. Och jag vet inte riktigt bakgrund till det, men jag har ju bara konstaterat att han har inte varit med i VM för Ryssland på ett tag heller. De har ju börjat peta Kovalchuk och Radulov nu liksom.
Ja.
Trots att de öster in poäng i inhemska ligan. Men de har ju floppat oftare i landslaget också.
Men så, nu händer vad?
Ja, nu är det ju så att han vill ju tillbaka till NHL. Han är i allra högsta grad aviserat och hans agent är i kontakt med flera klubbar och erbjuder Radulovs tjänster. Och det är en klubb som verkar vara extra intresserad. Och det är ju då faktiskt Detroit Red Wings.
Jaha. De ersätter Datsyuk då, som åker hem förmodligen. Och hur får de då ihop det kontraktsmässigt? För de blir ju dragande med hans kontrakt.
Ja, precis. Alltså, ska de kunna värva han så förutsätter ju det i sin tur att de lyckas bli av med Datsyuks kontrakt på något vis. Att ett lag som Arizona eller något sånt där ska vara villigt att ta emot död cap, liksom död lön. Mot att Detroit får jättedåligt utbyte, eller får liksom förmodligen ta emot något dåligt tillbaka. Men de blir i alla fall av med hans lön. Samtidigt spekuleras det om att Detroit är väldigt sugna på att ge sig in i Stamkos-racet. Om han når öppna marknaden.
Ja, det har jag hört.
Exakt, då ska de signa Radulov. Då har de ingen löneutrymme för att gå efter Stamkos också.
Nej, jag har hört att Stamkos är sugen på Detroit själv.
Ja.
Han gillar svenska, vet du.
Ja, det är väl så. Ja, nej, men precis. Det är inte långt ifrån Toronto heller.
Nej.
Så det är ju liksom...
Men det är ändå betydligt lugnare marknad att vara på.
Exakt, ja. Nej, för mig så känns det som att det är både bra och dåligt, de här nyheterna om Detroit. För Drager och det är lokalmedia, M-Live, Khan och de här killarna, Helene St. James. Det är liksom, alla de här rapporterar ju om att Radulov har fått ett kontraktserbjudande från Detroit. Och att man vet inte exakt vad jag ligger på, men man vet i alla fall att det är ett ettårskontrakt de erbjuder. Medan Radulov helst vill ha ett tvåårskontrakt. Och att det ska röra sig i kretsarna kring 4-5 miljoner dollar per säsong.
Ja, det förbryllar mig lite, för att Detroit är ju liksom en, de har ju försökt odla den här familjekänslan och det är väldigt tajt och de är väldigt prydliga och uppför sig väl och så. De törs ta in någon sån karaktär.
Ja, det är det som jag vill komma till, att jag tycker att det är lite chockartat här, att den här filosofin de har haft, att man ska gå genom Grand Rapids och det är viktigt att skolas in i Detroit-filosofin, inte bara spelmässigt utan hela auran kring, som symboliserar, genomsyrar Detroit Red Wings. Ja. Och att man då tar in en kille som Radulov som är liksom raka motsatsen mot deras filosofi i princip. Det tyder ju på lite desperation här. Att Holland känner att det här barkar inte åt rätt håll och nu måste han hitta på någonting för att få resultat. Och tar liksom, titta bara på kvalitet och inte på andra egenskaper, känns det som. Ja, jag är lite förvånad. Samtidigt är det väl positivt på något sätt att Detroit försöker göra någonting, för att den här generationsväxlingen har inte funkat fullt ut. Och de måste ju börja tänka lite utanför boxen. Men Radulov vet jag inte om det är rätt alternativ egentligen då. Direkt.
Nej.
Ja.
Jag är tveksam.
Ja, jag är också tveksam. Och jag är lite tveksam över Radulovs självbild också, för förutom att det sägs att han vill ha tvåårskontrakt, så så är ju uppgiften att han ska vilja ha, att han själv ser sig vara värd ungefär 7 miljoner dollar per säsong.
Ja.
Och det är ju ingen klubb som kommer, absolut inte någon klubb som kommer betala de summorna. Det,
då förhoppningsvis.
Nej, precis. Det var ju skandalöst. En annan spelare jag tänkte vi skulle ta upp här lite kortfattat, det är Filip Forsberg som ju har utgående kontrakt. Han är ju restricted free agent. Och han uppges då ligga i slutförhandlingar. Elliot Friedman har bland annat rapporterat det. Om ett nytt långtidskontrakt. Att Nashville i allra högsta grad naturligtvis är intresserad av det.
Ja.
Och man vet inte exakt summorna där, men någonstans mellan 6-7 miljoner dollar. Att man tittar lite på Brandon Saad, att han fick ett långtidskontrakt på 6 miljoner dollar. Och Vladimir Tarasenko som en övre gräns då, som fick 7,5 miljoner dollar för ett långtidskontrakt. Och jag känner väl i alla fall att för Filip Forsbergs del, det är klart att han ska försöka få så mycket pengar som möjligt. Men för Nashvilles del i alla fall så tycker jag bara absolut. Det kan bli lite hög capita vad man känner nu. Men det är helt rätt att skriva ett långtidskontrakt med Filip nu.
Ja.
Och det baserar jag framförallt på att det är så många fall nu har visat sig gynna klubbar extremt bra. När man märker att en spelare ändå är på riktigt som Filip är. Mm. Så har man ju tidigare, trots allt, bara för att de är 22-23 år, så har man ändå gett dem en sån här bridge deal på typ 2-3 år. Med lite lägre capita för att man ska verkligen få bekräftat att de är världsstjärnor liksom. Och sen skriver de sitt stora feta kontrakt. Men när spelare har gjort så de senaste åren, till exempel Piqué Subban, att han har skrivit lite bridge-kontrakt, då har ju, när han väl har skrivit sitt stora kontrakt, då har det blivit 9-10, alltså 9 miljoner i capit. Medan och Ryan O'Reilly 7,5 miljoner i capit. Det är ju inte riktigt värt, tycker jag. Medan och Derek Stepan, det är ju ganska dyrt med 6 miljoner i capit, och om man istället hade skrivit ett långtidskontrakt med han lite tidigare för kanske 5 miljoner i capit.
Fyra. Jag hör vad du säger.
Ja, precis.
Jag argumenterar inte mot.
Nej, men att liksom, vi ser massa svenska fall med spelare som har skrivit långtidskontrakt direkt istället. Alltså Hedman som tjänar alldeles för lite nu, 4 miljoner dollar per säsong i några år till. En säsong till i alla fall blir nu, men det var ett långt. Erik Karlsson, gravt underbetald.
Stackars människor.
Ja, stackars människor. Gravt underbetald, ja precis. Ni får ju ta det för vad det är med en nypa salter, men jag menar marknadsmässigt. Och den allra tydligaste exemplet är ju John Tavares som har, jag tror han har 2 år kvar på kontraktet och tjänar bara 5,5 miljoner dollar, vilket ju är lika mycket som Matt Carl. Så att för klubbarnas skull, så visst, det kanske just mot vad Filip Forsberg presterar just nu, så
att ingen har skrivit en protestsång om det här.
Ja, precis, det är kanske något för mig, jag som kan sjunga. Jag tycker Nashville i alla fall är helt rätt här, som verkligen i allra högsta grad ser ut att vilja förhandla fram ett långtidskontrakt och inte ett bridgeavtal. Så att det är positiva uppgifter för Nashvilles del, vill jag säga. Och även för Forsberg, han får ju inte lite pengar. Hans ekonomiska framtid verkar vara tryggad här.
Ja, gött för honom.
Ja. Och, ja. Apropå svensk väg så vill jag att du ska kommentera det faktum att Ulf Samuelsson lämnar New Manhattan.
Ja, du vill att jag ska kommentera. Det är du som för befäl.
Ja, nu för jag befäl. Nu har jag tagit över fullständigt.
Ja, jag är väl inte helt förvånad. Uffe är ju, hans dröm är ju att bli head coach i NHL någon gång. Och då får man ju lov att gå den här vägen. Man kommer inte dit utan att ha tränat några år i AHL.
Nej.
Och han är ju determined som ingen annan. Och när han är determined, då blir det som han vill till slut. Han ger sig fan på något.
Ja, det stämmer. Det har du helt rätt i.
Och det blir ju då i Carolina-organisationen där hans kompis Ron Francis är.
Just det.
Det ska bli intressant att se hur det går. Jag vet inte så mycket närmare om det här. Men bilden av honom som har förmedlats av andra är att han är mer en sån här gammaldags inspirational coach än en modern med video och diagram och stats och grejer.
Nej, exakt, verkligen inte. Han känns inte som den nya skolan på det viset. Nej. Utan mer inspirational och liksom jobba hårt.
Ja, det är ju intressant just att det är Charlotte Checkers då, för att Carolina har ju en bra pool med talang.
Ja, precis. Det kanske låter lite halvosexigt att hamna i Charlotte, den här klassiska där du brukar mellanlanda, är det inte så?
Ja, det är inget fel på Charlotte, det är en modern sydstatsmetropol.
Ja, exakt, och som du säger, de har, alltså Carolina har en ganska intressant pool med prospects. Jag menar, Puljo, Järvi och Lainez, lekkamrat Aho till exempel, kommer över nästa år.
Ja.
Han kommer ut, han är förmodligen så pass bra att han får börja NHL direkt. Men ändå, de har Hayden Fleury och de har Lukas Wallmark som kommer över från Luleå. Och
ja, just det.
Andra intressanta prospects där som...
En Erik Karlsson till.
Erik Karlsson nummer två som också är från Frölunda. Ja. från början i Sverige. Så att, ja, så jag tycker att... Åh, precis.
Se hur det blir. Det skulle ju vara jävligt kittlande med en svensk coach i NHL förstås.
Ja.
Det är ju nästan lika, han är nästan mer amerikan än han är svensk.
Ja.
Han har ju slutat åka till Sverige på somrarna, så de har ju sitt, familjen Samuelssons headquarters brukade vara i Leksand. Det är en fantastisk kort på Siljanstrand, men den har de sålt och istället köpt hus i San Diego.
Ja.
Så därför tillbringar de somrarna. Sverige finns knappt längre.
Ja, det är så pass det. Ja. Ja, nej, men och som du säger, när, att många coacher gör den här resan genom AHL och som han blev tipsad om att göra helt själv också. Alltså, i princip om man ska kunna få ett huvudcoachjobb i NHL någon gång. Och det, men,
ja,
det,
ja. Ja,
men det har ju visat sig vara väldigt, alltså verkligen, det finns ju flera väldigt färska exempel på det. Alltså Mike Sullivan naturligtvis då, men även John Cooper och Jeff Blashill och John Hines. Dan Bylsma, så det är många framgångsrika coacher i NHL idag som har kört AHL-resan.
Ja, absolut. Det är säkert en jättebra väg. Och det är den bästa vägen att gå, antagligen.
Ja, ja.
Ja, men han är ju faktiskt inte först. Det är faktiskt en svensk tidigare som har varit head coach i AHL. Vet du vem?
Ja, kan det vara? Nej, jag vet inte riktigt. Nej.
Hans namn är Kjell Samuelsson, var en säsong head coach för Philadelphia Phantoms. Och ja. Han fick sparken mitt under säsongen. Eller var han nedflyttad och varit assistant till.
Okej, så han gjorde inte så stort avtryck så att jag har lagt märke till alltså.
Nej.
Okej. Ja. Ja, men det ska bli faktiskt spännande att se. Och jag tycker som du säger alltså, att just Carolina är ett intressant val också. Jag tror det blir bra. Även om de hade en tung säsong, både AHL-laget och NHL-laget i år, så har de ju en spännande framtid.
Ja, nu får du rappa på. Jag ska gå ut och njuta av solen innan den går ner, tänkte jag.
Ja, precis. Ja, men vi släpper lite det Silly-snacket här, för det finns många namn vi skulle kunna gå igenom. Det kommer rykten dag efter dag, så det kanske blir inaktuellt till och med här när vi sitter och köter när det är så mycket spekulationer som de andra 28 lagen håller på med.
Du påstod ju att min vän Frank Cervelli här hade sagt att det kan bli den garnaste sommaren någonsin.
Ja, precis. Han skrev en krönika på TSN och släppte sin trade bait. Det vill säga inte free agent-listan här som kommer första juli, utan trader tror jag han mycket på i sommar också. Han hade ju extremt många intressanta namn på den listan.
Mm.
Nu har jag inte den framför mig, men jag vet att...
Nej, men det ska vi inte, orkar vi inte gå in.
Nej, precis. Men det kan man googla fram där. Det var ju... Och det, jag håller inte för otroligt heller. Alltså, det finns många liksom brickor som kan falla nu. Det kan bli nästan en dominoeffekt efter ganska många svaga både deadline-dagar och free agent-somrar.
Han är en trevlig filur, Frank Cervelli.
Är det?
Ja.
Mm. Och han är...
Nu gick jag in på den länken så kom det... Då slår de ju på den här jävla automatiska...
Ja, jag vet. Usch.
Det gör ni.
Autostart.
Det gör ni ju. Det håller ni på med hemma också.
Det är inte bra. Nej, jag kan inte stå för detta. Alltså.
Nej. Ja, men du skrev ju något om Las Vegas där också. Det verkar ju helt klart nu. När vi är runt NHL Awards om några veckor här, 21 juni, då kommer beskedet att Las Vegas kliver in i ligan 2017-2018.
Just det.
Vi får därför en expansion draft nästa år.
Precis, och detta vill man ju ha besked om så snart som möjligt också, för inte minst general managers. Det är därför det börjar lite bråttom att fatta det här beslutet nu, för att då ska ju, som man säger, expansion draft, och det kommer ju påverka lagbyggena i alla högsta grad.
Det blir ett jävla hallå om det där.
Det är ruskigt viktigt för general managers att ha koll på här i god tid, så att de kan planera vilka spel de ska skydda och inte och sådär, för apropå trader och sådär, och vad de ska signa för spelare. Så att, och det är lite, och apropå Carolina då med Uffe Sommers, så kom det ju någon text här nyligen om att Carmanos, deras ägare, har blivit stämd på extrema pengar från sina söner.
Jaha.
Och det har ju varit flera år skrivet som att han har trubbel med ekonomin och att han vill sälja stora andelar av Carolina Hurricanes. Men han hittar ingen köpare som han fortfarande vill behålla 51% då. Men nu verkar han knappt kunna göra det längre. Så att det har ju liksom, Batman har ju tonat ner det, men det viskas ju lite om att Carolina inte ligger så jättesäker till för en framtid i NHL överhuvudtaget faktiskt. Att de kanske kan bli aktuella för en flytt.
Men de är definitivt med nästa säsong, för nu är det för sent att ändra något.
Ja, ja precis. Det kommer vara. Och så hett snackar jag inte än heller.
Nej. Spelschemat för nästa säsong kommer ju också om bara några veckor här.
Ja, det är ju fantastiskt intressant.
Då borde du sitta och studera. Va?
Det kommer jag göra, för att det är ju reseplanering som gäller då. Vet.
När du och Sim ska ut igen och åka på era konstiga resor istället för att komma och NHL-resor.
Ja, för dåligt. Nej, men nu kan jag faktiskt garantera att nästa resa, det blir en rak NHL-resa.
Oh.
Så är det bara. Men jag tänkte två saker till innan vi avrundar. Nummer ett, som inte står i på något körschema vi hade, men som ju dök upp här för någon dag sedan. Att Alexander Sten måste opereras och bli borta länge. Han kommer ju därmed att missa World Cup.
Han med all säkerhet.
Precis, och han som precis har... Ja, han togs ut redan i den ordinarie truppen där. Men det är ju lite pikant situation här för Grönborg. Vem de ska plocka in nu istället. Om de ska vända sig till Nyqvist som nyligen blev petad där då.
Ja, de har ju en taxi squad som det heter. Ja. Och där har reserver. Och där utgår jag ifrån att både Nyqvist och Raquel och Berglund till exempel ingår. Det är någon av dem. Jag vet inte. Men,
nej.
Jag framförallt tror jag står mellan Nyqvist och Raquel.
Ja, det är precis de namnen som jag ser också. Dels för att Nyqvist tror jag är nog en av den största spetskompetensen där. Men sen så är frågan då om de såg på Alex Sten som en ytterforward eller om de såg på han som en center. Eventuellt skulle han kunna ha varit en tredje center där, om de ser Bäckström, Sedin, Sten som de ser första centrarna.
Ja, och i det avseendet kan ju Raquel...
Precis, det var så jag tänkte, för Raquel är ju väldigt användbar på det viset. Han kan ju i allra högsta grad spela center, det är det han är. Men han kan också släda ut i en ytter, så att han är ju väldigt versatile, precis som Alexander Sten. Så att, jag tycker definitivt att det står mellan Nyqvist och Sten och Raquel, beroende på hur de hade tänkt använda Sten.
Ja.
Och nummer två som jag tänkte ta upp innan vi avrundar, det är... Har du säkert sett Floridas nya ställ?
Ja, lite grann. Det såg ju lite barnsligt ut. Visst gjorde det?
Ja, det har fått väldigt blandad kritik. Alltså många tycker att det ser ut som en så här fotbollshittepå. Liksom. Att det ser ut som att det inte ser ut som en hockeytröja. Hockeylogga.
Och så. Ja, just det.
Och lite konstigt. Men jag måste ändå säga att jag är lite svart eller vit här, så att jag, antingen bra betyg eller dåligt betyg. Så jag är 4+.
Ja, jag sitter och tittar på det nu. Ja. Nej, det är bara en vanlig sak. Alltså. Snart har man vant sig vid det, jag tänker inte på det.
Nej, jag förstår. Ja, jag är svag för så här...
jag förstår.
Ja, men jag är svag för så här konstiga detaljer i tröjor också. Till exempel den här kragen, så är det ju en liten... Du vet, sån här klassisk... Du vet, som de flesta lagarna har nu, en sån liten... snörning där. Men den snörningen på Floridas, det blir ju som ett kryss, som ett rött kryss på vit bakgrund. Och det är ju Floridas statsflagga.
Ja, det är ju bra.
Jag tycker hela den där outfiten innehåller lite smarta detaljer så, som bidrar, som lyfter det till 4+ för mig. Så att jag är nöjd.
Kul för dig.
Ja, tack så mycket.
De var den snyggaste tröjan i delstaten, säger man, kan man säga det.
Tyvärr så måste jag erkänna det, för att jag är inte så svag för Tampas tröja.
Men den svarta är snygg.
Ja, hyfsat.
Okej. Ja. Men om du fick bestämma, då skulle det bli något nytt.
Ja, då skulle det bli något nytt. Jag gillar inte Icemans hittepå här med att ta bort det svarta från originalfärgerna. Att de helt plötsligt har blivit blåa. Tampa Bay är ju ett svart lag.
Ja, de blåa känns lite mesiga. Jag håller med.
Ja,
men du, nu solen.
Jag förstår det, exakt. Och jag ska väl återgå till jobbet här och få snegla lite på Fredrik Pettersson när han ritar Hörnqvist-uppslag och sådär.
Ja, gå och läs den texten. Den är
ja,
bra.
Det ska jag. Ja, men bra. Och vi hörs allihopa nästa gång. Vi får se om det kan vara så att Stanley Cup-finalen är slut nästa gång vi hörs.
Ja, det är förmodligen gör vi inget nytt avsnitt för den. Den är
avgjord. Nej, precis.
För nu är det mycket resor och grejer här.
Så ja, exakt.
Det är svårt att få ihop det här.
Precis, men vi lyckades få ihop en idag. Det var ju skönt.
Storartat.
Storartat. Men vi hörs allihop, alla lyssnare, och ha en mäktig avslutningsvecka här hos Stanley Cup.
Happy nationaldag på er också.
Just det, det är det ju. Precis. Ja. Vi hörs allihopa.
Hej, hej.
Hej.
Skratt nahi kyunki enu pata bhi enu pata Panino.